Det var Waymaker med Leland och god morgon. Och gästen i studion som vi är riktigt taggade att ha idag, eller hur Kalle?
Verkligen.
Är Carl Gustav Severin. Vi ger honom en stor applåd.
Tack.
Carl Gustav, kul att du är här.
Tack ska du ha.
Varmt välkommen.
Tack, det är kul att vara här.
Ja, är det bra?
Ja, det är väldigt bra, alltid. Roligt att vara i Stockholm, det är en härlig stad, mycket puls här. Jag älskar Stockholm.
Är du en morgonmänniska?
Ja, jag är uppe tidigt.
Okej, det är så.
Ja, det är väldigt sällan som jag sover sent. Jag har aldrig försovit mig någon gång, tror jag. Utan jag är alltid tidigast uppe av alla.
Det är nästan applåd på det också, tycker jag.
Ja, verkligen. Men du är i och för sig, du är ganska
morgon. Jo, jag är uppe tidigt också, ja.
Men däremot så är jag kvällstött då.
Okej.
Okay. Mm. Jag har ju svårt att hålla mig med folk för länge på kvällarna. Men jag älskar morgnarna.
Ja, och ni som lyssnar, ni är förmodligen också morgonpiggar då. Ni lyssnar ju. Så att det är bra.
Om ni inte fuskar, lyssna efter en podcast.
Eller så är det som mig som får bli tvingad att komma upp. Men Carl Gustav, du är evangelist, pastor.
Ja.
Du är känd för att vara en, jag skulle säga att du är en av Sveriges kändaste evangelister, för den som lyssnar och kanske som är ny, kanske inte ens är kristen. Så är du en av Sveriges, skulle jag säga, kändaste predikanter.
Kanske det. Ja, men ja.
Jo, men det, så är det ju absolut. Du har rest under många, många år. Varit involverad i Livets Ord.
Ja.
En av Sveriges största frikyrkor.
Ja.
Du är författare?
Ja, jag har skrivit böcker, flera stycken.
Ja.
Två stycken missionsböcker. Mm. Som jag är väldigt glad för att få gjort då, för att jag tänkte så här, vi har sett så mycket mirakler, så mycket under, och så har människor som blivit helbrägda i jorda, och som människor som var döende men fick möta Gud, många narkomaner, drogmissbrukare som har blivit frälsta, tusentals. Så jag tänkte, du måste skrivas ner där så inte det glöms bort, inte annat för mina barn på skull. Men jag tror att man måste efterlämna, det finns en story med alla människor, och Gud har en story. Lukas hade en som Matteus, men vi har också en story.
Yes.
Så vi kan säga att Apostlarna 29 kapitlet är det jag jobbar på och skriver på.
Mm. Wow. Tufft. Men du åker runt och predikar. Och du har predikat väldigt mycket i Ryssland.
Ja.
Och för den som är ny, som inte går i kyrkan eller sådär, som kanske lyssnar på någon bil här någonstans runt i Sverige. Du åker liksom runt och samlar stora skaror och talar om vad Jesus har gjort.
Mm. Hur stora skaror brukar vara ungefär?
Ja, det är olika. Men jag är ju så där, vet du, jag bryr mig inte om hur många som är på ett möte. Jag kan åka i en lägenhet i Moskva och predika. Jag kan åka till Sibirien, till en liten plats i en håla som ingen annan åker till. Vad en rolig grej. Var en danspredikant som kom. Han skulle slå mig att besöka fler städer i Ryssland än vad jag har varit i då. Och så var han kom så, Carl Gustav är här, Carl Gustav är här. Så han lyckades aldrig. Då tycker jag blir lite stolt då. Jag har varit i 60 länder, i olika länder, och predikat om Jesus och berättat om Jesus. Men klart, Ryssland, det blev det land som kanske det var det som jag mest har gett mitt liv till då.
Ja. Mm.
Jag skrev en bok som heter Rysslands dal, våra hjärtan.
Mm, just det.
Så det är ju där det har hänt då.
Ja.
Det var ju så här att det fanns en sån rädsla för Ryssland, precis som det finns nu. Bara när vi sitter och spelar in det här programmet idag, så är det, vet vi inte om det blir krig eller inte nästa vecka mellan Ryssland och Ukraina. Och vi hade ju som rädsla i Sverige för många år sedan att ryssen kommer. Och till och med nu så går soldaterna på Gotland och är rädda för ryssen.
Ja.
Men då talade Herren till mig och så sa han så här, du ska inte vara rädd för ryssen, du ska gå in dit istället och predika om Jesus. Mm. Så det gjorde vi. Och det har ju varit fantastiska 30 år. Få vara med och se det som händer.
Ja, för ni har haft ett väldigt stort arbete.
Ja, alltså, jag kan säga att vi kom till en liten lägenhet i Moskva med 17 personer. Och då känner vi, låg där, rullade ut en karta över Moskva. Och så började vi be. Då vi hända på kartan. Och så sa vi, Jesus, tack att du ska komma. Och då öppnade jag med en bibel och stod och säger, frukta inte, jag har mycket folk i denna stad.
Yeah.
Mm. Och idag är församlingen 6000 medlemmar.
I Moskva.
I Moskva. Vi har 34 möten varje helg i olika delar av stan.
Mm.
Olika campuses. Och det bara växer sig. Massor med ungdomar. Jag tror vi har mellan 1500 och 2000 ungdomar varje vecka på ungdomsmötena.
Wow.
Tonåringar.
Och för er som lyssnar här, alltså Carl Gustav, du har ju allt det där man hör dig predika, som man har gjort några, eller som jag har gjort några gånger, Så det är väldigt mycket stories om mirakler, vad Gud gör, under och tecken. Så att den här timmen här nu som vi har ungefär, eller kommer det bli mycket, vi vill gärna höra lite mirakler och sådär.
Absolut.
Men vi är alldeles strax tillbaka, vi ska ta och lyssna på Where You Go I Will Follow med Justin Bieber. Vi är alldeles strax tillbaka. Det var Justin Bieber med Where You Go I Will Follow, och vi har evangelisten Carl Gustav Severin in the house. Och Kalle, vi är ju unga preachers, du och jag.
Ja, åtminstone jag i alla fall.
Ja, jag är ung.
Ja, du försöker ung.
Jag försöker se ung ut i alla fall. Nej, men det är väldigt kul för oss att ha det här bara rent person. Men sen vet vi att det är den du är och det har varit med om, det tror jag många är verkligen intresserade av att höra. Men nu kan vi inte bara börja, hur du blev kristen?
Jo, jag brukar säga att jag började predika när jag var 5 år. Min mamma gick i Svenska kyrkan då och sjöng i kören där. Och jag blev så imponerad av prästen, så jag gick ofta in bakom prästens rum där han bytte kläder. Jag stod och tittade på de här alberna och grejer. Och sen kom jag hem, brukade min mamma, så tog jag på mig en filt och lekte präst hemma. Och till och med predikade på för bokhyllan hemma med böckerna. Det var så jag började. Jag var inte kristen alls då, men jag blev så bara rörd av det här att predika. Så att jag sjöng helt världsliga sånger som mamma. Var inget kristet alls, men hade mässa där hemma i vardagsrummet. Men sen när jag var 14 år så hade jag en kompis som var troende. Och han sa, vill du gå med till Pingstkyrkan? Och det gjorde jag. Och den kvällen så är det en etiopisk missionär som talar om Israel. Om det landet som Gud hade gett judarna. Och berättar om profetien om Israel. Och så. Och jag blev så rörd. Så jag bara ville bli frälst. Jag ville bli en kristen. Men det var ingen som frågade om man ville bli kristen. Så att jag gick och hälsade på alla. Jag tänkte kanske någon vill fråga mig om jag blir vilven kristen. Och till slut var det en gammal farbror, det Helge. Jag hade haft honom i söndagsskolan, för jag hade gått till söndagsskolan lite grann då. Och då sa han, nej men Carlos, ska inte du bli frälst? Jo, sa jag vill bli frälst. Och när jag sa det med de orden, så, och böjde mina knän där, och de bad för mig, och jag tog emot Jesus i mitt hjärta, så visste jag att nu har det hänt någonting. Jag var ju hockeyspelare, så Och jag tänkte, jag kan inte spela hockey, jag måste gå på bibelstudier. Så jag sa till min tränare, jag hinner nog inte på fredagkvällen. Vad ska jag göra? Bibelstudier, inte klok, så. Men så blev det. Men det är klart, det var inte en helt lätt resa att bli frälst. Va? För att det var mycket mobbing i skolan. De kallade mig för Lill-Jesus när jag gick. Va? Och det var, sen som man inte vill heta då i den här åldern, när man är 14. Va? Men så åkte jag på ett läger en gång, och där på det läget fick jag ett verkligt möte med Gud, och Gud fyllde mig, vi säger, med en helig ande. Det finns ett ord som heter bli fylld med en helig ande i Bibeln. Och det var verkligen att Gud la kraft på mitt liv. När jag kom tillbaka från skolan så var jag inte rädd längre. Jag var bara som en ny person. Första jag gjorde så gick jag in till rektorn. Jag gick i 8:an då, 14 år var jag. Och så knackade jag på hans dörr och sa, du, jag vill att du ska samla alla eleverna på skolan. Jag vill berätta om något som jag har funnit i mitt liv. Han heter Jesus. Så det har vi aldrig gjort förut, så. Nej, men någon ska vara den första. Så sa han, ja men vi gör det här, så. Alltså jag har en sånggrupp med mig. Jag hade en grammofonskiva som jag spelade liksom med stift. Så. Men när jag klev ut i det här rummet, jag åkte ruskade ner på relingen, ner på trappräcket. När jag landade så fattade jag, vad har du gjort för någonting? Men en vecka senare så stod jag inför 600 elever och delade mitt vittnesbörd om. Så första gången. Och rektorn sa, det där var bra, kan du göra det en gång till?
Det är sant.
Wow. Och än idag så kommer det människor till mig och sa, vi var där på ditt första möte du hade.
Wow. Mm.
Roligt. Så det fanns väl någonting i mig kanske, att det här med att, och jag kan inget annat, jag har ingen utbildning, jag är inte utbildad till någon ingenjör eller sjuksköterska eller läkare, jag är ingenting. Jag är bara en Jesus-troende människa som delar Jesus med mig. Han är fantastisk, Jesus. Han tog hand om mitt liv. Och nu har jag en längtan att berätta för så många som möjligt.
Ja.
Därför slutar jag liksom inte. Även om jag är pensionär nu. Så det går inte att sluta från det här. Liksom. Ja. Det bästa ligger ju framför nu.
Wow, alltså. Men hur tas det emot oftast? Liksom?
Jo, men det är ju... Alltså, jag har ju varit i länder där jag har blivit nästan dödad några gånger. För att jag berättar om Jesus. Jag har varit med på 3-4 sådana här upplopp. När folk kommer i stora folkmassor sätter sig i rörelse då för att slå ihjäl mig. Då. Men det har ju, för ofta ska jag säga, är inte det som händer. Utan det är ju tvärtom att människor i tusentals har, när ibland när vi hyr en fotbollsstadion till exempel. Jag älskar ju stadions. Det, men det är 30-40 000 människor där. Och man får stå upp och tala om Jesus. Älskar människor trots vad man har gjort. Trots allt man har kladdat ner sitt liv med, så finns det en Gud som förlåter människor. Som älskar mig så. Och så får ge hopp. För det är det som jag har fått i mitt liv. Att vara en hopp. Som ingjuter hopp och mod i människors liv. Så jag håller på att skriva en ny bok som ska heta om hoppet. För det är många människor som inte kan ta till ord sig, kanske trosundervisning, men hoppet, alla behöver ett hopp. Så det håller jag på med. Det är att ingjuta hopp i folks liv då.
Ja, och det gillar vi. Du lyssnar på Hopp Morgon. Och vi ska lyssna på Love Like This med Lauren Daigle, och vi är alldeles strax tillbaka och ska höra mer om vad Carl Gustav har varit med om. Så här kommer Love Like This med Lauren Daigle. Det var Lauren Daigle med Love Like This. Carl Gustav Severin.
Carl Gustav Severin, kul att du är här.
Tack ska du ha.
Du har precis berättat att du predikar på skolan. Som en galning.
Jag var 14 år.
Jag var 14 år. Hur togs det emot bland dina klasskompisar och sådär?
Både blandat. Det var, alltså på den tiden så var det nästan en du ska icke tro på Gud. Liksom, för 12:e bud. Liksom. Det var ju alltså väldigt ovanligt att unga människor vågade stå upp och berätta om sin tro. Så därför blev jag kanske lite av en annorlunda typ. Då, att jag vågade ställa mig inför alla eleverna. 14 år gammal. Tittar jag 14 år, det är inte många 14 som gör sådana grejer. Men jag har alltid varit lite knäppa i det liksom, och alltid varit lite vild och alltid älskat utmaningar. När andra säger att det går inte, så känner jag att det går, va. När andra säger att den gränsen får du inte passera, här, då passerar vi den gränsen. Inte i olydnad, men lite att nej, men det här är ju riktigt, va. Så det var både och. Alltså det var en del som tyckte, men de som hade mobbat mig slutade mobba mig. Så var det. Så att jag blev inte lill Jesus längre. Det behöver inte heta det. Det kom en slags respekt då. Och, så, men det var hela samhället på 60-talet, var ju 70-talet, det var ju att då ska man inte tro på Gud. Det var konstigt att gå till kyrkan och man var annorlunda. Men så är det ju inte längre. Nu har det skett en förändring.
Precis, och hur skulle du beskriva den förändringen?
Jag ska beskriva en förändring att vi har, den här sekulariseringen som har varit, den håller på att avta i Sverige idag. Dels för att det är så mycket nöd bland ungdomar idag, så mycket psykisk ohälsa, så många som går på droger. Många unga orkar inte leva idag. Vi har fler självmord bland unga människor än någonsin. Och nu upplever jag att nu är det ett rop från skolorna. Det är ett rop som vi upplever nu här, som kan inte komma hit. Till och med Stockholmspolisen här har pratat med oss. Det är dags att sitta runt köksbordet och prata om hur löser vi ungdomsproblemen. Polisen säger att vi har en nollvision 2030, att vi ska bli av med våldet i förorterna, skjutningarna. Bara senast igår kväll sköt de med en person i Norsborg. Men så säger polisen att de här 15-åringarna, de är nästan, de har vi inte så mycket hopp för. Men 8-12-åringarna, det är de vi behöver nå nu. För det är morgondagens skjutare. Så jag upplever att det har svängt om totalt i skolvärlden. Vi gick ut nu, jag jobbar lite grann tillsammans med Sebastian Staxet. Och han gick ut med ett meddelande här att han ville komma till skolan och föreläsa om droger. Alltså han fick 100 svar på 10 minuter.
Ja, och det är helt galet alltså.
Alltså från hela Sverige.
så
kom. Och vi har ju åkt på, jag har ju åkt på fängelserna. Där är ju alltid öppet att tala. Liksom. Och, när vi kom in på en stort fängelse i Sverige så bara lyfter de sina händer mot Sebastian och alla fångar. Så, åh Sebastian, det var din musik. Din rapmusik som fick oss göra brotten. Hjälp oss härifrån nu, va? Alltså förstår du, nu ropar folket efter hjälp. Och det känner jag så starkt. Och jag är så glad för det som sker i Sverige idag. Mitt i all nöden så finns det hopp för Sverige.
Wow, det är verkligen.
Det är coolt. Och det är ju verkligen ett skifte där alltså. Och det, jag har jobbat med ungdomar i, jag vet inte hur många år, snart 15 år i alla fall. Och jag har ju blivit utkickad från många skolor alltså. Men det är intressant då för att just för att man alltså när vi ville ha teamare där och man ville ha liksom du vet kamratstöd där och vi fick ju vara där på i 5 timmar liksom några månader tills allt för många ungdomar började gå till kyrkan typ.
Okej.
Och sen blev man utkickad. Eller att någon ungdom hade gjort det sagt nämligen bett för varandra typ och så.
Ja, det.
Det hände alltså, men Men det upplever jag också att det finns, eller det man ser nu, vilket är härligt då, det är att man ser att folk ändå förstår att så, men, de här, alltså, ungdomarna behöver ju något liksom.
Verkligen.
Ja, precis.
Och den här liksom, även den här modellen som där vi ska kicka ut kyrkan, kicka ut tro, religion, vi ska inte prata om det. Man kanske har förhoppningsvis börjat omvärdera det lite grann. Men där kommer ju också i och för sig andra trosuppfattningar och andra saker in också. Mm. Som kan, sådär, vad tänker du kring allt det och sådär?
Nej, men jag tror att det är som man får ta nu. Vi får bara räkna med, vi har massa ungdomar idag som har andra religioner. Vi har ungdomar som är, kör med meditation och yoga och det är många olika inriktningar som kommer på skolan. Men då tänker jag, istället för att vara arg på det, istället för att tycka, åh, hemskt, så kan vi komma med det vi har. Så ja, precis. Då har vi också rätt att komma.
Ja.
Och det skapar liksom att, ja, vi är precis, och vi har ju ett bättre budskap. Vi har det riktigt. Och jag tänker, man ska inte bli för rädd när man tycker att nu är det hemskt liksom. Och nu är det, jag är tvärtom, jag triggas av det hemska.
Ja.
Det låter hemskt att säga det, men liksom, det startar en motor i mig där, men då kan vi ge hopp. Ja, det är hopplöst, ja, men då har vi hopp.
Ja.
Och därför tror jag att kyrkan och jag ska inte ge sig in i en fördömarattityd, utan en räddarattityd. Att vi ska rädda ungdom, vi ska rädda människor idag. Mm. Det känner jag. Vi har ju jobbat mycket med tjejer och killar som har gått igenom förfärliga saker. Och som hjälper dem att rehabilitera dem och gå tillbaka till livet igen. Och jag blir chockad, va? Hur mycket de har gått igenom. Vi träffade bara en flicka för ett tag, som hade blivit våldtagen av 5 män på en natt. Och söndertrasad i sitt inre liksom. Men nu när Jesus kom in i hennes liv, så bröts det här mörket, hatet, och såren helas liksom, steg för steg, och så blir upprättad. Alltså, det finns någonting underbart att se en människa som har varit där nere slagen. Det är som de här Bartimaeus till samariten i Bibeln. Det står i ett bibelställe att, så att han låg halvdöd. Det står inte han var död, han var halvdöd. Men kyrkans folk, leviten och prästen, de såg det, men gick upp på andra sidan gatan och gick förbi. Och det är det jag tänker så här. Det är inte kristendom. Kristendom, Jesus, han stannar vid den nöden. Han stannar där och lyfter upp och olja och vin i såren och tar dem till ett härbärge där man kan få hjälp. Det är fantastiskt att få vara med om det. Så jag ser det väldigt positivt som sker i Sverige. Jag är inte, jag blir så här. Jag kommer in i Stockholm och åker in och känner, åh, det här är en fantastisk stad.
Yes.
Här ska det bli väckelse. Här ska människor möta Gud.
Amen.
Här behövs vi allihopa. Alltså, det finns ju ingen competition i det här. Liksom.
Nej.
Vi är bara companions allihopa. Mm. Vi jobbar ihop liksom, för att rädda så många som möjligt.
Så är det. Vi ska lyssna på I Am Loved med Mac Brook, och vi är alldeles strax tillbaka. Det var I Am Loved med Mac Brook, och vi har Carl Gustav Severin, en predikant som åker land och rike och predikar, och har gjort det i hur länge?
Ja, jag började 1973.
Wow.
Så det är ju nästan, vad blir det, 40 år sedan? 50 år sedan snart. 50 år. Ja, 50 år.
Men nu när du åker och predikar sådär, så predikar väldigt mycket om att Jesus kan bota.
Ja.
Jesus kan göra mirakler. Ja. Och om du är ny och lyssnar, så du kanske inte är kristen, eller du kanske inte är van med liksom med kyrka och sådär, så är ju Bibeln full av mirakler. Alltså, Jesus gjorde under och tecken, och han sa till sina lärjungar att de skulle be för sjuka, att de skulle göra samma sak som Jesus gjorde. Och även om man inte vet så mycket om Jesus, tror jag nästan alla svenskar i alla fall vet att, du vet, han gick på vattnet och han gjorde mirakler. Och hur började det här för dig?
Ja, vet du vad? Jag ska gå riktigt långt, långt tillbaka. Så nu, ni är lite yngre, men det var en gammal farbror som kom en gång till den bondgården där jag bodde ute på landet i Gislaved i Småland. Han heter Georg Gustafsson.
Han har jag läst.
Nu går Josef igång här.
Nu går jag igång.
Ja, och han, din pappa, han känner honom mycket väl. Och där började han berätta om mirakler. Han började tala om att han hade ju bett, alltså, det finns en bok med honom, en avhandling från universitetet om alla under som skedde genom hans liv. Just det. Han bad för sjuka hela tiden. Han till och med bad för kor som var sjuka. Gud helade dem. Alltså, en sån här barnslig tro på Gud, och fick se massor med mirakler. Svåra sjukdomar blev helade. Och då föddes det i mig, bara, vet du, bara liksom, wow. Josef, det bara kände så här, det här vill jag göra. Men jag vågade inte. För jag tänkte kanske inte Gud vill det här, och kanske hur ska man veta om Gud vill eller inte. Men så träffade jag en annan gammal farbror som sa så här: Carl Gustav, du behöver aldrig hela en enda människa. Det är inte du som helar. Han sa, you do the telling, people do the believing and God do the healing.
Wow.
Och då förstår jag att jag är en brevbärare som ska bära fram. And han sa, and you got what you preach. Och då förstår jag att om jag talar om det här från Bibeln, det Jesus gjorde, när han sa att jag är densamma igår, idag och evighet. Större saker än vad jag gjorde ska ni få med och se. Och då, jag var på en bibelskola då, och man predikade mycket om detta då. Och då föddes det liksom i mig. Men det här vill jag se i mitt liv i vår tid. Och så började jag predika det. Och så blev jag så lite chockad då. Så började det hända massa mirakler då, överallt. Till exempel här, jag fick bara jag är väldigt försiktig att säga Gud har sagt och Gud har sagt, för ibland så kan det gå inflation i det. Men jag upplevde så starkt på insidan att jag skulle be för familjer som inte kunde få barn. Och vet att, och jag tänkte, så jag gjorde det i några möten då, jag var lite överallt då. Och så hände ingenting. Och jag tänkte, men vad är det här, sa Gud. Det händer ingenting. Du får vänta 9 månader, sa han. Det händer inte på en dag. Det liksom, allt det. Och då väntade jag ett tag. Så kommer en familj en dag. Jag var i en stor sporthall i Ukraina. 5 000 sittplatser i Donetsk. Efter mötet så kom en liten bebis och sa, jag var här för ett år sedan. Fick förbön. Det här är barnet.
Wow.
Och hon grät och jag grät. Och sen kommer det nästa vecka en till och en till och en till. På ett ställe jag kom så kom pastorn, vi ska ha barnvälsignning, vi ska välsigna 7 barn här ikväll. Eller 6 barn. Du var här för 2 år sedan och bad för 7 familjer som inte kunde få barn. Gud gjorde ett under. Och idag ska vi ha barnvälsignelse. Och vet du, att se de här små bebisarna, det var helt fantastiskt var det. Och se tårarna i föräldrarnas ögon. Som hade försökt i många, många år. Läkare sagt, ni kan inte få barn. Och ändå hände ett under. Och nu var jag målkade tillbaka där. Det här är ju kanske 17 år sedan, 18 år sedan det här hände. Och jag var tillbaka nu. Och så var det min tolk som jag skulle tolka. Så jag är en av de där bebisarna du bad för.
Nej, sant.
Nu tolkade han mig.
Nej.
Och så hade han, vi alla ihop här. Så kom alla med bebisarna, var 17 år nu. Kom in och ställde sig bara runt oss. Min fru och mig.
Wow.
Så, då blir man glad liksom.
Ja, det förstår.
Då är det värt att göra det här, va? Och nu tror jag vi har mellan 200-300 familjer som har fått barn då. Mm. Och det är inte på grund av mig eller någon annan, men det är definitivt ett mirakel. Mm. Och så är det så här, det finns inga stora mirakel, det finns inga små mirakel. Alla mirakler är stora för de som får dem.
Mm.
Och jag brukar säga, det största miraklet, det är när du inte behöver ett mirakel. Du är frisk liksom, du har det bra. Men det är så många människor där ute idag som är sjuka, som är sargade. Och tänkte att någon måste bry sig om dem. Det gör Jesus. Han är där för dem. Fortfarande än idag. Efter 2000 år så är han precis densamme. Och det är väldigt kul.
Mm. Wow. Vi ska lyssna på Stand in Your Love. Och vi är strax tillbaka med mer Miracle Stories. Från Bethel Music. Stand in Your Love. Det var Stand in Your Love med Bethel Music. Och vi pratar mirakler med Carl Gustav Severin. Om du är ny här och på Hopp Morgon, så extra varmt välkommen. Vi är ju en kristen radiokanal som vill sprida hopp, sprida Jesus. Och vi fattar att alla som lyssnar på det här inte tror på Jesus. Men det är helt okej. Du är så välkommen att lyssna. Och vi har precis hört om hur vår gäst här, Carl Gustav Severin, började predika om Jesus och be för sjuka. Vill du gå in och lyssna på den här hela intervjun, så kommer den komma på Spotify. Men ska vi inte bara fortsätta och höra lite. Carl Gustav, du började alltså be för folk så att de skulle få barn.
Ja.
Det är ju härligt.
Alltså det är ovanligt egentligen, men jag fick bara inom mig liksom ett tilltal av Gud att göra detta. För det är väldigt få som gör det.
Ja,
men jag är barnlös. Men Bibeln säger att ingen ska vara barnlös. Och ingen ska föda för tidigt, står det. Om man tror på Gud. Och sen har vi ju varit med om det, många som får den här problem. Och vi har aldrig haft några missfall. Men det är många som har fått missfall. Och tänker, men läs det här Bibeln nästa gång du blir gravid. Och tro Gud om att Gud faktiskt kan göra. Att barnet kan leva. Och så det var det. Det började så med enkelt. Och sen började vi åka runt i Ryssland och olika städer och kampanjer. Och stannade på olika städer och vi hade, det var ju bland tusentals människor. En gång så bad jag för sjuka människor i 2 timmar. En kö som var 1,2 kilometer lång med sjuka människor. Tovetörstör då. Och det sista som händer, så står det en man och hänger på sina kryckor, så han kan inte gå, han är förlamad. Och så bara, har du inte gått före kö? Nej, jag behöver inte. Jag vet att det är min kväll ikväll. Så. Jag vet att det är kväll. Och då var det 8000 människor som stod där och tittade på när det hände. Då. Mm. Och så bara, så, kan jag få dina kryckor? Så skriver du, går du? Alltså. Så säger frun, nej men han kan ju inte gå, säger hon. Nej men det är det han ska börja göra nu, så. Nej men han kan inte gå, han är förlamad. Han kan bara släpa sig. Ja men vi tror på att det ska ske. Nej det går inte så. Hon, min dotter stod där, hon tog kryckorna. Och så tog han med henne och så gick vi så här framåt. Och så haltade han och så rätt och så släppte han allt. Och så sprang han tillbaka.
Wow.
Och det momentet i livet när man får se en sån människa springa som inte kunde springa. Eller en annan kvinna gång nere i Armenien jag var gång där som hade polio. Mm. Polio är en väldigt svår förlamning. Barnförlamning som hände med många människor på förr i tiden. Hon var 18 år och hade aldrig gått. Och så står hon bara veva med henne så här. Jag hade polio. Mascaran bara rinner ner grön. Svart mascara i hela ansiktet. Bara svart. Jag kunde inte gå när jag kom, men nu kan jag gå. Så. Och så sprang hon. Samtidigt så skriker det till henne i publiken. Jag ser. Blind kvinna som kommer fram, tar mig i näsan, vrider om näsan. Jag ser din näsa, sa hon. Och min fru skulle kunna vittna om det här. Hon såg det här också. Men kanske då, det starkaste miraklet från det mötet. Det var när jag 5 år senare är i Litauen. Och har haft ett möte och det kommer fram en kvinna. Så jag var på det stora mötet i Armenien med 10 000 människor, sa hon. Kommer du ihåg mig, sa hon. Nej, men det var 10 000. Det ser ju likadana ut allihopa, armenier. Ja, jag förlåter det, sa hon. Men jag satt där med min pojke, han heter Vigen. Han hade förlamning i benen och i armarna på grund av en feloperation i ryggmärgen. Han var 6 månader. Nu han låg och sov i mötet. Och jag såg den här kvinnan som med armarna. Jag såg henne som fick sin syn. Och en kvinna vände sig till mig och säger, jag tror att Jesus botar din pojke nu, sa hon. Men han ligger ju och sover. Ja, men det har ingen betydelse. Gud är här.
Mm.
Så när hon kom hem så väckte hon pojken. Och för första gången så rör han på fingrarna. Wow. Och när han brukade röra tårna. 2 månader sedan så gick han. Och sa, vill du träffa honom nu, sa han. Och ni läser min bok, så har jag en bild på den pojken faktiskt i den boken. När han kommer och hoppar upp i min famn. Klipper till mig med höken där rakt i facet.
Asså.
Jag var Star Wars i mitt hjärna. Men det var bam. Alltså, det var bara, jag tänkte, det här går ju inte. Men så sa han, förlåt mig att han slog det. Nej, det gör ingenting. För att henne var ju förlamade för 5 år sedan. Så det är så han ska göra med händer. Så. Kan du be att han lugnar ner sig? Aldrig i livet. Så. Och så slog han till mig med den även också.
Ja.
Så när det är mirakel. Va, det, för mig är mission. Vet du, det är inte att gå ut och visa hur häftig man är. Eller massa statistik, hur tusentals blir kristna, utan det är den lilla människan, va? Du ska tänka dig vilken förvandling för en pojke som skulle varit ett paket, ligga på en bår resten av livet. Nu springer omkring och slår predikanter i truten, va? Det är grymt liksom.
Men när du träffar en då som bara en total skeptiker, som inte tror på att Gud existerar eller att Gud kan göra mirakler.
Nej.
Vad säger du till en sån med det?
Ja, men jag säger så här, va, när de säger att det är en resurrektion och såna saker, men en sån här pojke som ligger förlamad, det går ju inte liksom att, med telepati eller något, det går inte över, utan det måste vara ett mirakel.
Mm.
Och då brukar jag säga, häng med mig, ska jag visa dig vad Gud gör.
Yeah.
Och jag är ingen magician, jag är inte en undergörare, men jag tror på en starkt, och det är Jesus. Jag är så övertygad om att det här är ingen hokus pokus. Men jag har full respekt för att man inte tror. Jag menar, jag var som en predikant, mötte en vetenskapsman som sa, den här vetenskapsman, du kan inte tro på något du inte ser liksom. En gud, han syns ju inte. Så sa vetenskapsman, nej men det gör ju du också. Vadå? Visst har du en hjärna? Ja, visst har du. Kan du se hjärnan? Nej, kan jag inte. Men du tror att det finns en? Ja, jag vet att det finns en. Och samma sak med oss, vi vet, det vi har sett kan vi inte låta bli berätta.
Ja, precis.
Och jag, ibland så brukar jag säga det, jag har exempel på människor som har varit på våra möten och som kommer till mig 2 år senare med röntgenplåtarna och visar cancertumören som satt på lungorna, som satt på njurarna. Och så här såg det ut då och så här ser det ut nu. Det är väldigt svårt att få en sån ekvation och säga att det där är inte något riktigt, är det konstigt. Yes. Och skeptiker, de brukar förvandlas när de får se ett mirakel. Yes. Men vi lever ju i en intellektuell värld, va, som, där man ska se och förstå allting med sitt förstånd. Men Gud är inte sån. Man måste tro på honom. Precis.
Det kanske är någon som lyssnar just nu som är sjuk. Kan vi inte bara be? Vi ska höra mycket av, lite mer av din story nu.
Ja.
Hur du predikar till Ryssland och sådär. Kan vi inte bara be för dem som är sjuka?
Absolut.
Just nu?
Både där du sitter nu i ditt hem eller vid din dator eller om vi lyssnar på radion. Så bara lägg din hand på den platsen där du är sjuk. Så ska vi be en bön för dig. Jesus, jag bara tackar dig att du finns här i studion. Men du finns också där ute i hemmen. Du är där ute i lägenheterna, i villan. Eller om de sitter och lyssnar på Spotify. Var de än är med sin iPhone, var de än är. Där är du just nu. Och där det finns nöd, där det finns sjukdom. Där kommer du med läkedom och helande. De som behöver ett ingripande, verkligen ett ingripande i sin kropp. Där, eller om det är psykisk ohälsa. Det är mentala svårigheter, det är fruktan, det är ångest. Tack att du bara kommer till dem, bara rör vid dem just nu. Jesus, du är läkaren för hela Sverige, för Stockholm, för alla människor där ute som lider, som har det tufft just nu. Tack att du kommer, de som har corona, tack att du har kommit till dem och hela dem i Jesu Kristi namn. Amen.
Amen, amen. Och vi ska lyssna på Låt det vara Jesus som kommer från albumet Pingst. Det var Låt det vara Jesus och vi har Carl Gustav Severin och vi har precis pratat helande under och tecken. Vill du lyssna på det så får du in och lyssna på vår podd på Spotify. Men Carl Gustav, vi tänkte snacka lite om hur det var att åka in i Ryssland. Mm. Det ryska hotet är ju på tapeten, det har vi snackat lite om här. Men, att Ryssland, men det som hände var när muren föll egentligen. Visst är det så?
Jag kom egentligen 5 år tidigare, 4 år tidigare.
Och då var du med i en ganska stor och omtalad kyrka i Uppsala.
Ja.
Vi kan gå in lite strax på det.
Ja.
Det är lite intressant och men vi kommer in på det. Men just det här att det var ju en väldigt stämpel på Livets ord.
Mm.
Det var
sektstämpel.
Sektstämpel. Trots att det är verkligen inte så i fallet. Men vi ska komma in lite på det. Men då är det en kyrka som brinner mycket för mission. Och så börjar Ryssland öppna upp sig.
Mm.
Ja, berätta gärna hur det började. Och hur det...
Ja, alltså allting för mig började. Det låter väldigt konstigt att säga, men jag fick en syn. Och en syn, det behöver inte innebära att man... Men det var som en biograf. Jag var på ett bönemöte. Jag låg på sängen hemma på mitt hotellrum. Och så ser jag bara framför mig en rysk pastor. Som ligger på sina knän och så ber han så här: Gud, sänd någon till Ryssland med det okompromissade gudsordet som kan predika för oss. Och så hör jag bara Herren tala till mig: du ska åka dit. Och då hade jag allt det här, rädsla för Ryssland och allt vad det var. Så jag var ju, jag sa, kan inte du skicka någon annan? Det finns många bra predikanter. Det ska jag göra, men jag vill att du ska åka. Och då sa jag, och började storgråta. 2 veckor senare kom jag hem till min hemgrupp i Oklahoma, där jag bodde då, i Tulsa. Och så kommer han och säger, han var halvblind och sa, jag ser något, sa han. Okej, vad är det du ser? Så jag ser att du ska åka till Ryssland. Du kommer alltid komma hem igen levande. Åh, vad skönt. Det försvann all frukt. Det tog det 1 år. Så jag var i norra Finland och en man kom och sa, vill du åka till Ryssland? Så kan jag hjälpa dig och öppna dörren för dig. Absolut, sa jag. Jag bara högg som en kobra. Liksom, jag tar det. Så åkte jag dit. Vi åkte dit som turister in i Ryssland, i Sankt Petersburg, Leningrad som heter då. Det var 1985 i mars månad. Och vi kommer in där. Det är en väldigt speciell känsla. Vi var efterföljda av KGB och det var väldigt speciellt. Kom in i en kyrka till slut. Sitter på 4:e raden och pastorn ser mig. Vill du säga någonting, säger han. Du får något annat land. Ja, jag vill gärna dela det. Så började jag tala om Jesus. Så frågade jag bara, får man bli sjuk här, så? Nej, det får du inte. Så. Och då precis när han säger det så känner jag bara, oj, jag får inte bli för sjuka. Men det var den gamla gummen som hörde så hon, de, efter mig så stod de bara slog på huvudet och sa, kan du be för oss? Så började vi be för dem. Och när jag tittar upp till vänster så står det en man där och gråter. Det är den man jag såg i den där synen. Ett år tidigare. Och så kom han fram där, kan du inte komma till min kyrka? Så han, här får du be hur mycket du vill för sjuka. Vi är ute i skogen. Den gamla ryske tsarens hundhus har blivit en kyrka. Vi kommer skicka dem. Och så genom olika saker så åkte vi tunnelbanor och tåg. Och efter långa timmar så hamnade vi där. Fullsmockad kyrka. Massor med folk. Och pastorn, vi predikade i 4 timmar tror jag. Och så bad vi för sjuka i 3 timmar. Det tog 7 timmar långt möte. Gud helade människor. Och då kände jag, det här, det var en av orsakerna jag finns till. Att vara med och dela det här med det ryska folket. Så började det. Och sen så kom det folk från Sibirien och från Armenien, från olika delar av Ryssland till de här mötena och för att bli helade, för att bli botade. Och så helade Gud människor. En pastor kom från Vitryssland, han hade cancer i lungorna. Döende, och Gud helade honom. Och det var så här bara under efter under efter under. Och så började det spridas då. Så att det var 85 och sen efter några år så följer muren då, som sa. Men då var jag glad över att innan pornografin kom in, innan allt elände kom in i Ryssland, så kom Bibeln in. Guds ord var först på arenan. Och jag kan inte förklara för dig eller för er varför Gud valde oss i det här. Men jag tror att en av dem han valde, det var att vi var bara villiga och tokiga nog att åka iväg. Liksom. På det här. Och vi gjorde det. Och då var det Ulf Ekman, var ju pastor där och på Livets ord. Och vi skickade in, jag tror, över 7000 människor genom åren här. Olika team, ungdomar som åkte in. Vi hyrde ett tåg som vi körde genom hela Ryssland. Och predikade evangeliet i stad efter stad.
Ett gammalt KGB-tåg, va?
Ja, ett gammalt KGB-tåg. Det var ungdomskommunisterna som hade som sitt propagandatåg då. Men ingen ville lyssna på dem längre, så han sa att ni kan ta det här tåget. Och det är en lång stund bara hur det kom till. Men vi fick ett tåg av KGB. Och vi åkte, hade väckelsemöte. KGB ordnade väckelsemöten i 27 städer genom hela Ryssland från kust till kust under 2 års tid. Och jag fick åka på det här tåget. Jag låg på tåget. Jag bara grät mig igenom de här dagarna och tänkte, det här, och Gud talade till mig, det här är min revansch på kommunismen. Mm. På den här järnvägen transporterade de pastorer till fängelse som satt under Stalins tid. Nu åkte vi med tåg fullt med biblar, fullt med predikanter, stannade i en stad efter stad. Han som idag är pingstledare i Ryssland, som är pingströrelsen, han heter Edvard Grabavenko. Jag kom till hans församling, stannade tåget där. Hans församling ökade med 300 människor på en kväll. Dubblan var 200, nu är de 3000 människor i den församlingen. Så vi såg det här liksom, ut med den sibiriska tundran där ingen åkte, inga predikanter åkte. Det var bara fängelse efter. Vi fick predika i alla fängelser. En fångvaktare sa till mig, du Carl Gustav, här satte pastorer för 5 år sedan i den här fängelset. Och nu är du här och talar om Jesus. Vilken förändring. Tänk vad Gud kan bara förändra saker och ting. Jag kom till ett fängelse i Novigorodino. Ingen vet var den platsen ligger. Det finns knappt på kartan. Det finns bara en väg. Och så är ett fängelse med 3000 fångar där. 5 år senare är jag i Moskva på ett stort möte. Kommer en man, kommer du ihåg mig? Nej, jag var på det fängelset när du var där predikare. Vi var 8 fångar du predikade för. Jag hade en röd gitarr. Ah, var det du, sa jag. När du hade åkt tog vi alla emot Jesus. Idag är vi alla predikanter, vi är alla ute. Och vi delar Jesus i olika fängelser idag i Ryssland. Så jag menar, det är nästan, och jag fick det här bibeln när jag åkte hem, att står det, jag tror det är Habakkuk eller Nahum, att ni ska berätta, jag ska göra saker som folk inte ens ska tro på när ni berättar det. Sådana fantastiska saker har vi fått vara med oss i Ryssland. Det är helt makalöst.
Och det kan ju vem som helst få uppleva.
Absolut.
Och det är det som är så fantastiskt. Vi ska lyssna på Chainbreaker med Zach Williams. Det var Zach Williams med Chainbreaker. Och vi pratar om hur ni började predika om Jesus i Ryssland under, strax efter då, liksom Sovjet föll. Var det fortfarande farligt att åka då? Liksom?
Ja, det var absolut. Och den här sången jag gillar, den här Chainbreaker, ni spelade alldeles nyss, det är precis vad vi såg. Kedjorna lossade runt landet. Det var farligt. Vi visste det, att vi kunde riskera fängelse när vi åkte dit. Men Gud gav favör. Och med kommunistledare som hade varit mot kyrkan i många år, helt plötsligt satt de på våra möten och tyckte det var fantastiskt och applåderade. Och det, var, det sammanföll med att kristendomen firade 1000 år i Ryssland. Det faktiskt var ju så faktiskt. Och då kom vi in i den här vågen av 1000-årsjubileet. Och vi träffade till exempel en general som heter Volkagonov. Han var alltså general i den ryska armén. En av de absolut, han var chef för psykologisk krigföring i Syrien mot Israel. Han var en riktig hög kille. Och på något konstigt, för vi letar efter Raoul Wallenberg på den tiden. En svensk diplomat som satt i rysk fängelse i många år. Och under led så helt plötsligt så satt en general där och hjälpte oss att leta då. Och han tog oss med försvarsministerns flygplan ner till en stad i Ryssland. Och vi, Ulf och jag, vi sitter och åker i försvarsministerns flygplan med general Volkagonov i Ryssland. Och han började tala gott till oss, till Jeltsin. Så Jeltsin blev positiv till oss när vi predikade och fick inget motstånd under många, många år. Och Gorbachev var ju också liksom en kraft som bröt ner det här gamla systemet. Så att vi kom på något sätt in i en tid i Ryssland när ingen vågade åka dit. Och det var farligt. Det var, absolut, jag har varit som jag sagt i 4 stora upplopp där jag kunde bli dödad varje gång. Men Gud har beskyddat oss. Men vi såg den ryska staten inte blev problemet. Det var inte, visst, vi har aldrig, inte ens idag känner vi en fruktan inför Putin eller regeringen i Moskva att de skulle komma efter oss kristna. Vi känner inte det så, utan vi har faktiskt frihet i Ryssland idag att predika om Jesus. Man kan inte göra det hur som helst, det finns vissa regler, men det är inte en tvångströja som har lagts på kristna, utan tvärtom så kan vi dela Jesus på gatorna, vi kan predika om honom i Ryssland idag.
Ja, coolt. Mm. Att ta ett sådant här initiativ och Du är ju en form av entreprenör liksom. Mm. Och den kyrkan du var med i, det var väldigt entreprenör, alltså att starta och att satsa. Hur är det svårt liksom, eller om du ser tillbaka när du gjorde det, var det liksom bara springa rakt in och se vad som hände, eller fanns det liksom ett motstånd att starta, att satsa?
Jo, men det är klart det fanns det. Alltså det jag menar med motstånd, alltså om det är motstånd så innebär det inte att Gud inte är med där, utan det är tvärtom. Det är ett motstånd i allt man gör. Men på något sätt så har jag efterlyst pionjäranda bland kristna igen. Att vi måste kavla upp armarna. Liksom. Det är blod, svett och tårar. Va? Och, jag är glad att jag hade en fru som inte var arg på mig när jag åkte till Ryssland, utan hon var hemma och bad för mig. Jag hade en karta hemma i vardagen med barnen och bad. Och la händerna på alla de städerna jag var i. Jag är glad att jag hade en församling där vi inte jobbade med en one-man show, utan det var ett team. Vi var ett stort team som åkte in. Att jag var lite front-head figure på det var att jag var ansvarig för missionen. Men bakom oss hade vi jättemånga ungdomar, familjer som åkte omkring. Och folk jobbade extra för att tjäna ihop pengar till teamresor. Och så åkte de in i Ryssland och predikade. Vi skickade in ungdomar, gymnasieungdomar till Petersburg. Och Kristna skolan var engagerad i detta. Och så kopplades många församlingar runt också. Så det var ett teamarbete som jag tror är så viktigt idag. Ja. Att vi inte jobbar solo, utan precis. Team. Ja. Ja. Laget för jaget.
Yes. Ah, coolt. Vi skulle gärna höra hur det var att gå med i en kyrka som du gjorde,
aha,
som inte var så, på den tiden verkligen inte, nej, populär och rumsren.
Nej, det var... Vet du vad orsaken att jag gjorde det? Att jag hörde faktiskt när de talade, så kände jag 2 saker. Det var tro,
ja,
och så var det kärlek.
Ja.
Var du med sen början? Eller kom
ja, jag var inte med i församlingen i början. Jag bodde här i Stockholm då. Mm. Jag var pastor i Södermalmskyrkan i Stockholm på Götgatan. Då kom Ulf dit och i 2 års tid var han där varje onsdag kväll. Och kyrkan var fullsmokad med folk på bibelstudier.
Uh-huh.
Och när han talade då, så tänkte jag, det där har jag längtat. För jag har hört de här biblarna, men helt plötsligt så hörde jag dem. Det är så att allt vad ni ber om, tror att ska bli just det. Alltså jag blev så rörd i mitt hjärta. Så när jag flyttade upp till Uppsala då, och gick med i Livets Ord och blev ansvarig för Rysslandsarbetet, så kände jag att nu kom jag hem liksom. Mm. Och jag vet min moster, hon ringde till min mamma och sa, är Carl Gustav med den där sekten? Hemska livsord. Och ja, och han hälsade henne att jag är mitt ibland dem, så jag inte skäms inte för det. Jag har aldrig skämts för det. Och jag, det har inte varit fullkomligt, men det har inte någon annan kyrka heller varit. Och jag tänker så här, att vi behövs allihopa. Mm. Och nu är det helt annorlunda. Nu är ju det, den här sekten är borta. Och ja, men vi har en kristen skola med 1000 elever som går där. Vi har unga människor som är affärsmän, läkare som kommer ut därifrån. Och som är stor kraft i samhället. Vilket jag tror är viktigt, att en församling ska inte bara med bygga en församling, ska vara med och bygga hela samhället.
Ja, precis.
Det är jätteviktigt. Ja.
Men liksom gå med i en kyrka då, som, och göra saker som gör att folk runt omkring tänker så här, vad i hela världen håller du på med? Mm. Det kan ju inte vara helt lätt liksom.
Nej.
Och jag tror att vi kanske är där idag också, eller jag tror många, framförallt många kristna upplever det. Vi träffar ju folk här varje vecka som precis har liksom tagit emot Jesus eller varit kristna ett tag, och de möts ju av det här, den här oerhörda skepsisen som finns liksom.
Och Jante,
vad skulle du säga till en sån person som bara känner så här, jag har precis blivit kristen liksom, och min familj tycker att jag är dum i huvudet alltså.
Det var ju precis så som jag hade det. Min familj tyckte också jag var dum i huvudet när jag gick med i pingkyrkan. Min pappa sa, de är ju farliga. De klättrar på väggarna och de är ju konstiga människor. Och folk hade förutfattade meningar på den tiden om vad frikyrkan var till exempel. Men så kom jag in där och mötte liksom 3 generationer. Gamla. Mina bästa vänner, de gamla vännerna. Va? Som tog hand om mig, kramade om mig som 14. Vi ska ta hand om bad för mig. Och så mötte jag liksom det fina att få vara med i en församling. Där alla generationer finns. Inte bara en typ av folk. Utan alla slags människor kommer. Och det finns inget finare för ett barn att växa upp i en församling. Där man får lära sig att ta hänsyn till andra nationaliteter. Andra typer av människor. Man växer ihop och blir ett stort team.
Ja.
En familj. Men visst var det tufft alltså. Och visst var det tufft när jag flyttade till Livets Ord också. Jag blev ju nästan ensam och tappade alla mina vänner, va. Det blev bara tyst liksom. Telefonen ringde inte längre. Mm. Och då tänkte jag, vad har jag gjort liksom? Jag var med och byggde. Men så, nu är det tvärtom. Nu är alla de som var tysta har börjat ringa igen.
Mm. Vi ska snacka lite mer om detta, men vi ska lyssna på vi tar There No One med Tori Kelly. There No One, here we go. Det var Tori Kelly med There No One. Vi har Carl Gustav Severin i studion och du bara måste gå in på Spotify och lyssna på hela intervjun. Vi är alldeles strax färdiga här, men...
Yes, vi ska gå mot avslut här. Carl Gustav, jag tänker att när vi lyssnar på dig, vi hör ju massa saker om hur du är från 14 års ålder. Jag är villig att offra allt för att predika Jesus. Du åker ut till Ryssland och alla möjliga delar av världen till risk för ditt eget liv. Och du gör det för att du har mött Jesus och han förvandlat ditt liv liksom. Men är det värt det? Till våra lyssnare som kanske inte är kristna eller kanske är kristna men liksom brottas just nu olika saker liksom. Vad skulle du vilja säga till våra lyssnare?
Jag tänker så här, vet du, om jag ska stanna bandspelaren nu och säga så här, okej, vi backar tillbaka 40 år, så ska jag ha precis samma sak igen. Jag tänker så här, så länge jag finns med jorden så vill jag göra avtryck. Jag vill inte vara bara en namnlös person som gick omkring och hade häftiga Vuittonväskor och körde Rolls Royce och var känd för det. Jag vill inte bli känd för det. Men jag vill bli känd för att jag var med och förändrade världen. Nu är det så här, va. Jag vill säga det till att jag trodde nog att jag skulle kunna förändra hela världen när jag var ung. Men det har jag slutat med nu. Jag kan inte förändra hela världen. Men jag kan förändra hela världen för en människa. Jag kan vara med och dela Jesus varje dag med någon som behöver. Jag kan vara med och be för någon som är sjuk. Om någon skriver mig på Facebook, då kan jag svara. Då har jag tid för den här personen. Så om Jesus hade tid för syndare på korset. Så har jag mer och mer förstått att vinna en och en. Det är viktigt. Och nu när jag har börjat arbeta lite grann också med Sebastian Staxet. Och de som var med i kartellen, hiphopfolket och alla de här gängerna som kommer in i kyrkan nu. Som är hemskt kul. Alltså det är hur kul som helst. Så ser jag att det finns ju nya jaktmarker för mig idag. Och nu ser jag nya möjligheter att ställa sig bakom dem, hjälpa dem, bli som en mentor för många av de här killarna och tjejerna. Och mormor och jag att få lite bakom kulisserna och hjälpa och stötta. Det är ju fantastiskt roligt. Så ja, det är värt. Och för mig är vart Jesus går, dit går jag. Den sång jag sjöng när jag döptes var: har du mod att följa Jesus, vad den vill kosta dig. Det var den sång som brann i mig. Och den brinner lika. Jag är fortfarande, har jag mod att följa Jesus. Jag har inte mod att backa. Jag har inte mod att sätta mig i en fåtölj och bara njuta av livet. Utan för oss, min fru och jag, det är här att när vi vill ha nya utmaningar. Vi är lite grann som Kaleb, just bergsbygden liksom. Värstingarna i Stockholm skulle vara jättekul att ge sig på.
Ja. Underbart alltså. Och extremt roligt att du vill gästa oss den här morgonen. Vad gör du idag?
Idag, förutom jag sitter här och ser och pratar jätteroligt, så är jag engagerad i en kampanj som vi ska ha i Stockholm här nu i slutet av september. Efter veckan efter valet. Okay. Fredag och lördag på Tele 2 Arena. Där vi vill hyra en arena nu och ha ett möte på fredagkvällen där vi ska ha manifestation mot våldet i Stockholm. Inbjuda alla förortsungar och ungdomar från hela Stockholm och från hela Sverige komma in den fredagkvällen och tala om kärlekens väg.
Kostar det något att komma in?
Det är gratis.
Det är gratis?
Det är gratis, ja. Wow. Ja. Och sen ska vi ha 3 möten på lördagen som ska vi ha väckelsemöten. Så vi tror att många människor som aldrig har gått till kyrkan för ska komma till Tele 2 Arena. Vi kommer kleta ner tunnelbanorna, bussar och allt med reklam innan och tala om att du som är ensam mitt i vimlet, mitt i tunnelbanan, det finns hopp för dig. Kom till Tele 2 Arena. Mm. Så vi är inte där för att briljera, men vi vill dela Jesus med så många som möjligt. För det är så många människor som aldrig har varit i en kyrka. Men det är lättare för dem att komma in på Tele 2 Arena kanske. Mm. Så det kommer finnas biljetter, men vi kommer att dela ut många gratisbiljetter till dem som inte vill. Men så kommer det finnas andra som köper biljetter och sponsrar. Mm. Så att man kan ta med sig kompisar dit.
Just det. Vilka datum sa du då? Det var?
Det 23-24 september det här året. Tele 2 Arena. Då är ni alla välkomna. Hela Stockholm är välkomna. Mm. Med öppna armar.
Grymt.
Wow, det kommer vi göra reklam för här på Hoppmorgon. Och vi vill tacka dig återigen så jättemycket. Tack. För att du vill vara med.
Tack ska du ha.
Tack ni lyssnare. Vi är strax tillbaka här, men vi ska lyssna på en låt. Vi kör Brighter med Hillsong Young and Free. Here we go.